Högt placerad men tämligen kort i rocken och ganska så runnet. Dessutom ljusstarkast i Norden. I vår sommarserie Skånska hus ska vi idag till Kullens fyr i nordvästra Skåne.
Det är väl ungefär så här man föreställer sig att det ska låta när vågorna slår mot Kullabergs karga strandklippor. Men det är ganska vindstilla och rätt disigt när vi närmar oss Kullens fyr. På väg via de vandringsleder som korsar Kullabergs välbesökta naturreservat är det fågelkvitter och porlande bäckar som hörs. Och så en hel del danska turister. Så kommer jag fram till Naturrum, en avlång trähuslänga med utställningar om Kullabergs unika natur. Här ska vi träffa Jakob Schenström, guide här på Kullaberg.
Hej, är du Jakob?
Jajamän.
Hallå,
tjena.
Då stod det Jakob Trollkar där på...
Ja, just det, precis.
Är det du?
Jajamän, det är mitt andra jobb.
Okej.
Fast på skärmen bakom disken där personalen presenteras står ett trollkar. Och det är faktiskt det den tydligen ganska så fingerfärdige Jakob också sysslar med när han inte visar runt turister.
Vi står här framför en jättefin färgbild över Kullaberg. Och där är en liten prick, det är fyren.
Ja, just det, precis, ja. Och om man berättar lite om Kullaberg först, så är det ju ett av Sveriges mest välbesökta naturreservat. Så här kommer ungefär 500 000 besökare varje år. För lite olika aktiviteter, det är så kolla på fyren men också kolla på utsikten och klättra och dyka och bada och vandra här.
Hur många är det som är intresserade bara av fyren?
Det är väl ganska många. De flesta som kommer hit, de kollar ju, dels så kollar ju på utsikten men så brukar de, som du säger, gå upp och kika lite runt fyren. Men om vi kikar lite längre bort här, ser du att marken här är lite mer mörk. Och det är för att förr i tiden så eldade man ju fyren med kol. Och det har fortfarande färgat av. Och då skeppar man kolet i land där, så drog man upp med häst och vagn. Och det är ganska brant.
Den första fyren kom till på 1500-talet och fick länge dras med klagomål för slarvig eldning. Sen byggdes nya med jämna mellanrum och den nuvarande tillkom 1900. I min fantasi är den hög och ståtlig, men i verkligheten är den nästan låg och knubbig med sina 15 meters höjd. Men räknar man med höjden över havet här uppe på berget så hamnar vi betydligt högre.
Jag skulle inte rekommendera att gå ner, men det är ju inga stup. Däremot om man går på norra sidan av berget, då blir det rejäla stup.
Men det har varit lite olika åsikter om hur pass högt det egentligen är här ner till vattnet. Alltså 78 och 88 meter ungefär har jag läst.
Precis, ja. Och de mätte fel först. Jag vet faktiskt inte hur de kunde göra det. Men alltså det är ju, de mätte ju från själva ljuskäglan. Så att de blandar nu ihop det att fyren stod på 78,5 meter och ljuskäglan var på 88,5 meter. Men det är faktiskt så att ljuskäglan är på 78,5 meter över havet. Och det gör det faktiskt i Sveriges högsta belägna fyr. Förra året så hade de ett jubileum här, 450 år sedan de byggde den första fyren. Och Skåne tillhörde ju Danmark på den tiden och den danska kungarna fick in mycket klagomål, speciellt från de holländska sjöfararna, att de gick på för mycket. Så att han satte upp lite fyrpannor, bland annat här på Kullen men även på Skagen och Anholt.
Gick på, det vill säga gick på grund.
Ja, precis. Så att, och den första fyren var en enkel träkonstruktion bara. Och det hängde en liten metallkorg så eldade man bara ved i den. Och då under 1500-talet så var även Tycho Brahe fyrvaktmästare.
Men han skötte det inte så där jättebra, va?
Han skötte inte jobbet så jättebra, men han var kompis med kungen så att då gick det fint ändå.
Ska vi titta på själva byggnaden?
Ja, men det gör vi, absolut.
Nu blir det betongplatta här. folk som sitter och äter sin matsäck. Så är det som balkonger eller terrasser runt om, och 1900 står det över den pampiga dörren. Då är det själva fyrtornet runt vita putsade väggar och en fantastisk smidestrappa som vrider sig upp här.
Ja, arkitekten han var från Dalarna, så det kan man nästan se om man kollar på smidet där. Magnus Dalander heter han. Och om du kollar alldeles bakom dig så har vi lodet som drev runt linsen. Alltså innan det blev el här så fick man alltså hissa upp lod ända upp i taket så sakta, sakta ner. Och drev runt själva linsen, och det här fick man då göra var fjärde timme.
Och hur hissade man det? Med handkraft?
Ja, med handkraft då. Sen hade man en utväxling där uppe så att man fick upp det.
Men fyrmästaren bodde inte i själva fyrhuset?
Nej, det gjorde han inte. Han bodde i byggnaderna här bredvid. Vi tar en trappa till med detsamma.
Oj, här blir det smalt. Ja, nu smäller man nästan huvudet i själva... Vad är det för något? Speglarna eller är det lampan? Eller vad är det som snurrar?
Ja, prismorna är det. Så att det väger ju faktiskt hela den här konstruktionen. Du ser det då med själva prismat och metallgrejerna runt omkring. Det väger 6 ton. Och själva prismat väger bara 2 ton. Eller det är inte så bara... Det är Skandinaviens ljusstarkaste fyr. Det sitter faktiskt bara en 1000-wattslampa eller en motsvarande lågenergilampa nu, och det här prismat förstärker ljuset 3000 gånger, så när det är klart och fint väder så kan man se det 50 km bort.
Men det är något med att kvicksilver är inblandat i...
Jajamän, i och med att det väger så mycket så ligger det i en behållare av kvicksilver här. 50 liter kvicksilver.
Och det är alltså inte så att vi har en massa kvicksilver som syns här, utan det är inneslutet, och det där lät ju tjockt.
Ja, det ska vi vara säkra, men jag tror inte det hade varit tillåtet att bygga så nu för tiden. Men
det här är alltså originalkonstruktionen i princip från 1900-talets början?
Jajamän, ja. Så det man har gjort då är att man har stoppat el i den 37, och från början så var det fotogen som man eldade också. Vi kan ju faktiskt gå in och kika lite försiktigt här. Om man ljusmätaren som sitter och... Så när det blir mörkt så tänds...
Aha, den är riktad ut genom en liten ventil.
Ja, men alltså, allting sköts automatiskt här. Så om vi går upp 2-3 trappor här så kommer vi kunna se...
Oj! Nu är vi precis ovanför de här fantastiska prismerna som snurrar runt. Och då ser man att det är som spjäll i, eller lameller i en persien som är fästa i metallramar. Och det var en rackarns liten lampa.
Ja, det är ju en lågenergilampa. De bytte faktiskt den, om det var förra året tror jag till och med.
Alltså glödlampan är en 5-6 cm hög, och den här glasburen som de här prismorna bildar, den är ju jättelik. Vi skulle ju få plats bägge två där inne och ytterligare några människor.
Ja, faktiskt. Och alla de här små glasprismarna, de koncentrerar ju ljuset till en stråle, därför det blir så starkt. Och den snurrar ju runt nu även på dagarna, för annars så skulle det funka som ett starkt förstoringsglas och kan faktiskt starta skogsbränder om koncentrerar solens strålar. Det är därför den snurrar runt nu även när det är ljust ute. Men man har ju sett när man är utanför när det är mörkt, alltså det är en rejäl ljuskärka som snurrar runt. Man kan också se behållare där fotogenet... brand. Om du kollar, en liten metallbehållare, så den är ju kvar fortfarande.
Och så är det en kupol i taket och så fönster runt omkring i metallinfattningar. Rätt efter utsikt om man skulle plocka bort lampan och...
Absolut, det är ju en liten balkong som går utanför, men den kommer vi inte ut på. Däremot så kommer vi ut på balkongen som är alldeles nedanför, och det är faktiskt en fantastisk utsikt, så ska vi gå och kika på.
Nu har det börjat regna under tiden. Den övre balkongen du pratade om, den var ju inte mer än 30-40 cm bred.
Nej, precis.
Men här är lite mer plats.
Jajamän.
Man får inte vara höjdrädd om man är här uppe, har en känsla av, för det Räcket är i höfthöjd, inte mycket mer.
Nej, precis. De hade lite andra regler förr i tiden. Utan nu... Här ser du också var fyrverkmästaren bodde.
Det är en trävilla från, ja, vad kan det vara, början på seklet med röda plattor på taket och gula träväggar och en rejäl stengrund. Skulle den blåsa iväg annars?
Nej, den klarar sig nog, men det är ju rejäla vindar. SMHI som satt här då, de rapporterade i vädret var fjärde timme och de kom fram till att medelvinden här under ett år var 9 meter per sekund. Det är ganska mycket.
Och som mest?
Ja, det kommer ju, det vet jag inte, men det är nog 40 kanske. Det blåser rejält här uppe, speciellt när man kommer upp liksom så högt ifrån havet också. Sen ser du ju en byggnad här nedanför också, den är från andra världskriget. Och där satt man och spanade efter båtar, militären. Sen så för ett tiotal år sedan så byggde man om det till en konferenslokal. Så.
Kullamannen, vad är det?
Hur är det med Kullamannen egentligen?
Ja, han finns här i fantasin. Men alltså i folkmun så kallar man ju bönderna här på Kullaberg för länge sedan. Och kallar man för Kullamän. Okej, men sen finns det ju även en sägen. Och då var ju Kullamannen, han levde under 1200-talet. Och han bodde faktiskt här vid fyrplatsen och han var en sia. Som var mest känd för att han spådde en dansk kungs söner. Och han hade rätt om alla sönerna. Men det var inte så bra, de dog alla. Så
att... Men att alla här kallades Kullamän, hade det att göra med att man livnärde sig på att plocka vrakgods och lurade båtar, eller?
Det var nog med att de bodde här. Många platser här på Kullaberg har man också döpt till någonting med till exempel Kullamannens trädgård, Kullamannens dörr, Kullamannens hatt. Och det gjorde man under förra stora turistepoken i början på 1900-talet just för att göra platserna lite mer intressanta för besökare och ge dem lite roliga namn. Och sen har vi ju även den här Kullamannen tv-serien som de kanske många har sett när de var små.
Kullamannen? Vad är det för något?
Tommy! Du kniper överläppen mot underläppen.
Ja, men skräm inte grabben, va?
Och den är ju inspelad runt här i Kullaberget. Bland annat här i fyren också. Se upp, så kan det vara lite halt på någon här.
Man får inte vara allt för bredarslad här.
Så har vi ett litet museum då. Så här kan man ju se SMHs väderobservationsrum. Där de satt och rapporterade vädret var fjärde timme.
Med utsikt åt två håll och så står det några kvarglömda skrivbord och en gammal telefon. Vem kommunicerade de med via telefonen, vet du?
Jag kan tänka mig att det var till fyrvaktarbostäderna.
Och där har vi en rejäl koppartunna, förvaringskärl för olja 1846.
Ja just det var till gamla fyren där man hade det. Om du kollar in här så har vi reserv... kraftverk då, dieselkraftverk för när inte elen funkade. Och i hörnan där så står det ett gäng med bilbatterier och det är även reserv för elen om det skulle.
Men det här är i bruk alltså fortfarande, ja, om det skulle behövas.
Absolut.
Och där har vi en bild av hur det har sett ut och då på det stället där det nu är prisma och lampa så är det en helt öppen eld. Och det är i början av 1800-talet det såg ut så. Och vi slutar där vi började, på utställningen om Kullabergs natur i Naturum som ligger mitt emellan fyren och ett litet café där man kan fika och äta nygräddade våfflor både inomhus och utomhus. Och på Naturum så kan man dessutom få lite taktil kontakt med områdets marina liv.
Okej.
Detta är alltså...
ett klappakvarium. Så att här har man då möjlighet att med känslan att känna på havsbotten och istället för att bara titta som man brukar göra. Här finns det lite krabbor och tång och havsanemoner. Och...
Men krabbor, nyper inte krabborna i fingertopparna om man stoppar ner dem?
De ser nog inte fingrarna som mat utan de ser nog som fiender så att då springer de iväg.
Och sen, vad är det här? Är det...
Havsanemoner, man sticker ner handen här i så... Så griper de tag i en liksom och sluts åt.
Jesus. Väldigt mjukt.
Mm.
Den ser ut som en blomma men den känns inte som en blomma. Men nu drog den ihop sig lite efteråt.
Ja, precis. Alltså, det är så de får maten, att de kommer mat där och så drar de ihop sig.
Och sjösjärnan kan man också klappa.
Jajamän! Och den under vattnet så kan man känna...
Vad sa du? Jag skulle...
Inte ta upp den helt ur vattnet bara.
Han sitter ju fast, rackaren. Nej, det gjorde han inte. Lite knottrig på ovansidan, men den rör sig inte. Den gör ingenting nu när jag håller i den.
Nej, de har väl inga hastiga rörelser, sjösjärnan. Lite räkor har vi här också. Den här är ju fantastisk, även om man inte kan se, för man kan ändå uppleva och känna...
Det var Kullabergsguiden Jakob Schenström som tog oss med på en tur i och runt Kullens fyr. Och trots att många fritidsbåtar fortfarande navigerar efter fyren så är den idag mer en turistattraktion än något annat, eftersom GPS-navigering tagit över fyrarnas roll. Önskar man en guidning i och vid fyren så ringer man till Kullabergsguiderna på telefon 0739 88 10 77 eller 042 34 70 56. Och de ordnar även grottvandringar och tumlar safari med båt. Deras hemsida hittar man på kullabergsguiderna.se. Och reporter på Kullen var Dodo Parikas.